Hej och välkomna till ett nytt avsnitt utav Barça TV. Castros heter jag som rattar i det hela. Och idag kommer vi prata om så mycket som förra veckans matcher. Tuff vecka där vi förlorade cupen mot Sevilla. Men vi hade en skön och väldigt, väldigt skön vinst skulle jag säga. Mot Alaves där vi verkligen, där det släppte loss. Och plus att vi fick rotera lite extra på våra spelare. Sen har vi även den fantastiska matchen imorgon. Mot just PSG i Champions League som kommer vara extremt viktig för Barcelona framförallt. För vinst, får vi extra intäkter, förlust, då kan det bli väldigt jobbigt för själva klubben. Häng med oss i programmet och tillsammans med mig så är det självklart vår partner William Hill som kommer köra. Och de har gett er alla där hemma ett fantastiskt erbjudande där ni kan gå in via länken här ovan. Och ta del av deras gratis erbjudanden där ni kan lägga in 100 kronor. Sätta ett spel för de 100 kronorna. Förlorar ni, får ni pengarna tillbaka på kontot. Och så kan ni ta ut dem ifall att ni vill. Helt fantastiskt. Så se till att utnyttja det. Och häng med oss under kvällen här blir det. Under den här timman, en och en halv. Som vi kommer köra om Barcelona. Tillsammans med mig så har jag ju självklart Viktor.
Alltid. Läget. Jo, men det är bra. Jag lever än.
Det måste ändå vara en skön känsla nu efter Alaves-matchen.
Jo, men ja, den tycker jag gav en skönare känsla än väldigt
lite
många matcher på.
Lite plåster på såren, om man säger så.
Jo, men ja, man var ju deppig efter Sevilla-matchen för att den gick ju ännu sämre än vad jag hade väntat mig. Men Alaves-matchen hade ju... Ja, men den var liksom, gav lite hopp om framtiden. Det var inte bara en bra insats nu, utan det var många unga spelare som tog för sig och... Det är jag egentligen mer intresserad av att se än att vi skulle ta oss något liksom, ta oss till en cupfinal.
Jo, men precis. Skön rotation. Och det är faktiskt en liten fotnot innan vi går in på allting. Första gången man spelar med ett La Masia mittfält sedan 2017-18 däromkring. Mm. Det var någonstans 280 matcher vi inte hade gjort det på. Så en fantastisk sak utav Koeman att han liksom någonstans ändå gör det. Även fast det tog lite längre tid än man hade förväntat sig. Se till ni där hemma nu och vara beredda och vara med och ställa oss på prov och försök ställa frågor och era kommentarer, era tankar om morgondagens match och förra veckans matcher. Var med, delaktiga i kommentarsfältet. Vi kommer ta kommentarer och frågor titt som tätt. Men Viktor, vi börjar direkt. Sevilla-matchen. Förlust 2-0 efter någonstans egentligen en bra halvlek. Andra halvlek från Barcas sida. Mm. En helt okej första halvlek tycker jag. Mm. Med tanke på motståndet som vi möter. Men ändå råkar åka ut för en förlust. Hur påverkar det här Barca?
Nej, men det tog oss tillbaka lite mer till verkligheten igen. Att, vi var ju inne i ett väldigt bra stimme med där vi åtminstone vann matcherna. Vi spelade ju inte alltid klockrent. Men vi har ändå hittat, eller hade hittat någon stabilitet känns det som i prestationerna där vi inte dippade så mycket. Exakt. Men problemet är ju att vi fortsätter med de här enkla misstagen och ger bort mål. Det gör vi ju nästan, även när vi har vunnit matcherna så är det ju fortfarande, vi släpper in mål som vi inte ska släppa in. Och här var ju två riktigt usla mål att släppa in får man säga. Så att, vi sätter oss själva i skiten genom att ja, vi ger oss jättedåliga förutsättningar inför returen för att vi släpper in två mål som egentligen är ju ingenting. Det ska inte hända någonting där. Liksom, så att,
Vad tycker vi om Sevillas insats? För någonstans så måste det vara att de också har gjort det. Defensivt sett så tycker jag Sevilla var väldigt, väldigt bra. Mm. Förutom de där två situationerna som enligt mig är solklara straffar. Dels liksom fällningen av Jules Koundé på De Jong. Men även Alba. Mm. Som någonstans blir frispark för att situationen påbörjar utanför. Och helt plötsligt så har de ändrat en regel. Ja. För de som inte vet hemma så funkar regeln som så att även om situationen påbörjar utanför straffområdet men slutförs den innanför, då är det det som gäller. Och det är lite det jag tänker. Så här, hur kan man med VAR döma ett sånt beslut? Och samtidigt, De Jongs fällning, det är ju inte ens i närheten av bollen. Borde inte VAR kliva in där också?
Jo, men alltså VAR... Man blir bara mer och mer alltså det ställer fler frågor än vad man får svar, känner jag. Och det har vi varit inne på i sändningar tidigare också, att man fattar inte riktigt när VAR används och hur de använder det, och liksom det måste bli tydligare regler kring hur det används. För nu vet man till exempel inte hur långt bak innan en situation, innan det blir mål till exempel, kan den gå bak och kolla och leta efter en frispark. För det känns som att ibland så sitter de och letar en halv minut längre bak. Och då är det klart att om de hittar någonting då så...
Det kommer nästan alltid finnas någonting.
Ja, men precis. Tittar man tillräckligt långt bak kommer de hitta någonting. Så att man fattar liksom inte riktigt... det känns ju inte rättvist.
Nej.
Och det är ju det som hela idén med VAR är, att man ska få bort känslan av att domaren gör fel och att det blir orättvisa beslut. Men det blir nästan värre.
Men det är någonstans så tänker jag personligen, okej, det är... Ta Alba-situationen, det påbörjas utanför. Mm. Domaren dömer liksom för en förseelse. De Jong, så blev det inte ens hörna, utan det blev inspark av någon konstig anledning. Men den här, det var ju ändå en förseelse. Vi får frispark en meter utanför istället. Men någonstans så måste man ju kunna gå in och liksom bara kolla. Och nej, men det sker ju faktiskt fortfarande utanför. Han har armen runt honom.
Mm. Nej, men det här,
även fast Alba söker det självklart.
Men... Det här kändes ju som en sån här situation som Lahoss ganska ofta hamnade i, tyckte jag, innan VAR också. Att han hittar på en egen regel. För att som jag tolkar det här, eller det enda som det kan vara i stort sett, det är att han dels ser det som två olika situationer. Och att han i den första situationen tycker att det är frispark, men lämnar fördel. Låter spelet gå, och sen när vi får straff så tycker han inte längre att det var en fördel. Och alltså blåser han för den första situationen. Ja. Och det är ju fel. För han lämnar ju en fördel för att vi ska få ett bättre läge än vad frisparken hade varit. Ja. På grund av att inte blåsa sönder spelet. Och då är det klart, vi tar ju hellre en straff än en frispark. Men jag vet inte hur han tänkte riktigt där. Jag trodde ju först att han skulle döma frispark emot Alba. För det hade varit mer logiskt än att vi fick frispark i första läget någonstans.
Exakt.
Så att han hade liksom, han hade väl egentligen tre alternativ. Det ena var det här som det blev. Det andra var att vi får straff eller att vi får frispark mot oss. Och han valde väl det som var allra mest ologiskt någonstans. för det var ju inte ens den situationen som liksom spelet handlade om längre. Så att...
Det är lite det han är expert på nästan.
Ja, men Lahoss är den enda domaren jag tycker. Alltså många domare dömer ju fel och dåligt enligt hur reglerna ser ut. Men Lahoss är den enda som jag känner till som det känns som han har någonstans hittat på egna regler mitt under matchen. och ibland så är det ju, ibland kan man ändå ge han liksom, lite cred för att alltså det logiska utfallet så är hans nya regel kan vara ganska vettig.
Ja.
Sällan såklart. Men man kan ändå förstå liksom någon form av logik i att okej, han gör så här. Typ, ja, men låt säga att det är två spelare som börjar slåss. Han kan ge dem gult kort istället för att båda ska ha rött. Mm. Som hade kanske varit mer normalt.
Exakt.
Det kan man ändå förstå. Att, ja, matchen gynnas ju av att det är två spelare som får fortsätta spela kanske. Mm. Så länge de håller sig inom liksom reglernas ramar sen. Men det här domslutet är ju bara konstigt. Och det vore ju framförallt så otroligt spännande att man skulle vilja ha som NFL där domarna liksom har en mikrofon på sig så de får redogöra lite vad de håller på med.
Vad de dömer för.
Ja, eller man skulle vilja läsa åtminstone någon domarrapport eller någonting här för att veta hur fan han tänkte. För att det är ju helt obegripligt.
Ja, men någonstans så måste ju... Alltså, det är ju ingen dum idé att ha som NFL där du ska förklara. Okej, det här var situationen, så här upplevdes det. Liksom. Och sen plus att så här, det, någonstans måste... Jag tänker mig någonstans, en sån här... som NFL där du kan liksom... Fan heter det?
Med domare? Eller med
ja, där med kan, domarna. Där man kan liksom...
Utmana domslut då?
Ja, exakt. Utmana domslutet. Helt hjärnsläpp. Men det kanske fotbollslag också ska.
Ja, men det
att
har ju varit...
när det blir ett domslut att okej, jag vill utmana det och så får de granska det extra noga.
Ja, men det är ju så det har varit snack om att det fanns ju en idé att VAR skulle kunna användas så att man, ja, men när man utmanar ett domslut kanske så har man tre stycken på sig ungefär som tennisens Hawkeye-system.
Exakt. Och har man rätt så förlorar man inte det.
Nej, men precis. Och det är klart att det hade blivit, man får ju in ett taktiskt moment som kanske är ganska spännande, men det blir också ganska konstigt såklart.
Exakt.
Men jag tycker ju att så som VAR fungerar nu vet jag inte om det hade varit så mycket sämre att ha det på det sättet.
Nu ska vi inte spåna så jättemycket in på VAR igen.
Nej.
För det är lätt att
det vi kan
fastnar
vi hålla
i träsket.
På för evigt, ja.
Exakt. Men Sevilla. återigen, väldigt bra match. Men samtidigt så gör ju Barcelona, tycker jag, spelmässigt sett en väldigt bra match. Jag tycker att man visar prov på saker och ting. Återigen dock, en Koman ovillig att göra byte tidigt för att förändra matchbild. Och det är återigen på tapeten för min del, snack om hans matchcoachning.
Nej, men det kan man väl hålla med om att, alltså jag förstår, han har ju uttalat sig efteråt och tyckt att vi spelar bra, varför ska jag göra den här byten? Men
det krävs ju någonting bättre för att göra ett mål.
Ja, exakt. Vi spelade bra, men vi gjorde ju inte mål, så att det var ju fortfarande någonting som behövde förändras. Och att då, det är som vanligt, Ricky Pudge är en av våra få kreativa spelare, känns det som. Hur mycket hade vi förlorat på att slänga in honom ännu tidigare? Liksom? Det var inte så att spelet föll ihop och att vi, och det är inte som att han är urusel i pressspelet heller, så att vi hade tappat bort den delen som ändå funkade väldigt bra i andra halvlek. Så att det är ganska ofta jag tycker som att dåliga matchcoacher är de som liksom väntar för länge med att göra byten och som tycker att ja, men vi spelade okej, då gör jag inga byten. Ja, vi spelade okej, men vi måste ju uppenbarligen spela ännu bättre för att det ska hända någonting. Det funkade liksom inte att vi kommer ifrån den här matchen med 2-0. 2-1 hade varit en enorm skillnad. Så att
absolut.
I det här läget så borde han ha gamblat lite grann.
Ja.
Skillnaden mellan 2-0 och liksom 3-0. Ja, 3-0 hade det väl känts helt stendött. Men samtidigt, det är ju, känns ju rätt dött nu också någonstans.
Fast Camp Nou, eller Nou Camp. Vi möter Sevilla. Vi vet att vi är starka på hemmaplan. Vi vet att vi har slagit Sevilla med större siffror tidigare. Det är absolut ingen omöjlighet.
Nej.
Men Barca måste verkligen vara försiktiga med defensiven och inte släppa till någonting gratis.
Exakt.
För att då blir det en rejäl uppförsbacke. Men vad kan vi vi kan ju gå in på det lite kort. Vi touchar det ämnet. Vad kan vi förvänta oss av returmötet från en Koman som uppenbarligen älskar att ha sin taktik redo innan match och så fortsätta med den?
Nej, men jag hoppas ju att vi kör fullt ös från början någonstans. Vi märkte det ändå i andra halvlek lite grann, att när vi vågar kliva fram och kliva upp i press, så då är det åtminstone vi som styr spelet. I första halvlek var det en ganska jämn tillställning. Sen, så länge vi får liksom bukt med de här försvarsmisstagen, så det här är ju en match som egentligen borde ha slutat 0-0. Som värst liksom. Eller åtminstone om vi gör ett misstag. Problemet nu har ju liksom varit de senaste matcherna är att vi gör inte bara ett sånt här misstag. Ofta bjuder vi på, minst bjuder vi på ett mål, men oftast två. Och då är det ju enorm uppförsbacke. Det är som att börja varje match med liksom 2-0 i baken.
För det kommer alltid bli något.
Ja, mål. Exakt. Så att det är väl liksom, så länge vi sätter försvaret i returen, så det ska ju mycket till att man ska stoppa även den här versionen av Barcelona från att göra mål på 180 minuter. Liksom.
Exakt.
Så att får vi bara, framförallt om vi får ett tidigt mål, eller mål i första halvlek egentligen, så att det blir lite mer nerv i matchen, så man får en liten tro i laget, då tror jag att det kan gå vägen. Men det krävs ju att vi sätter försvarsspelet. Och det stora hoppet är väl att jag tror att vi har väl ganska goda chanser att både Piqué och Araujo är tillbaka tills dess i alla fall. För den här matchen ligger väl 2 veckor bort eller någonting, tror jag.
Precis. Perfekt. Jag tycker att vi lämnar Sevilla och vi lämnade matchen i historien. Tyvärr en förlust efter alla positiva vinster som vi har haft på bortaplan framförallt. Men det kommer ju en ny vinst på hemmaplan den här gången mot Alaves.
Yep.
5-1, stor seger. Klockren match egentligen, förutom det misstaget som Elijah Moriba gör. Tyvärr. Mm. En ung 18-åring som spelar sin första start på Nou Camp. Det kan bli lite nerver. Overall väldigt bra i spelet och fungerade väldigt fint. Men vi gör ju äntligen en sån där match vi alltid eftersträvat och velat ha. Bara liksom där allting lossnar spelmässigt. Vi ser folk ta fler initiativ som vi kommer gå in på alldeles strax också. Vilket gör att det öppnar sig mycket mer för Messi. Och Messi står ju bakom allting i vanlig ordning.
Mm.
Vad har vi att säga mer om den matchen?
Nej, men när jag tänker tillbaka på den, så jag minns inte ens senast jag upplevde att vi gjorde en match där vi roterade mycket i startelvan och fortfarande spelade bra. När var det senast liksom?
Ja, det var ju
att byta ut två stycken, att byta in två inte ordinarie mittfältare som egentligen kommer typ rakt från B-laget i stort sett, bara den delen.
Ha en icke-ordinarie mittback utöver det.
Ja, exakt. Ja, men det var väldigt mycket som nästan ingenting var ordinarie bakåt. Nej. Eller det var ju typ anfallslinjen och framåt som där det fanns något ordinarie.
Det var ju Messi och Griezmann, ordinarie.
Och Busquets.
Sen var det Firpo, Migueta.
Ja, ja det var, vi hade så. Alltså ja, Messi, Griezmann, Ter Stegen och Busquets som är ordinarie och resten är bytt. Ja. Och ändå fungerade det väldigt bra. Så att,
om inte bättre nästan.
Ja, men precis. Det var... Man fick ju inte mycket, men lite. Alltså jag minns inte senast, det var typ när Guardiola var kvar som det kändes som att vi kan rotera, men det ser fortfarande ut som Barcelona. Och den känslan har jag ju saknat något helt enormt, för att det har ju liksom varit evighetslänge sedan som vi har gjort en bra prestation överhuvudtaget. Vi minns ju alla Valverde-säsongen när det liksom var, vi vilar Messi, okej, han kommer få komma in i andra halvlek när vi ligger under det med 1-0. Det kunde man liksom sätta sitt hus på varje match och ha väldigt många hus när säsongen var slut.
Man gick plus rätt mycket.
Exakt, så att det var otroligt kul att se att det faktiskt fungerade och att alla de här ungdomarna tog ju verkligen chansen, tycker jag. Det är klart, Moriba spelar ju en riktig indianpassning, men någonstans...
I 60 minuter?
Ja, men han är jättebra i övrigt. Ja. Och det här är ju... Är det någon gång man ska göra det, så är det en match där vi till slut vinner med 5-1, för att han kommer ju aldrig slå den där passningen igen, vågar jag påstå. Så att även när Thiago kom upp, så minns jag, han hade ju också mer än ett sånt här misstag där vi liksom, han gör någonting som kostar ett mål, men vi vinner i matchen med typ 6-1, så det spelar inte så stor roll.
Man har råd.
Ja, och se vad han är idag liksom. Mycket på grund av att han har lärt sig av att han har gjort fel.
Exakt.
Så att nästan allt var positivt den här matchen. Alltså, det var ju ingen som föll ur ramen, och även Firpo till exempel tyckte jag var jättebra. Så att,
Jag tyckte någonting som jag gillade, det var ju att det var extremt många löpningar i djupled.
Mm.
För vanligtvis när man möter ett lågt stillastående lag, framförallt Barca på sistone, så har det varit lite att vi hamnar på hälarna och man väntar på att saker ska hända. Till exempel att Messi ska ta tag i det. Någonting som har varit positivt, just nu som var positivt i den här matchen, det var ju liksom, kollar man hur många spelare som försökte slå avgörande passningar bara, och då hade vi Busquets, Pudge, Pedri när han kom in, Messi, det var ju redan tre spelare som hjälpte Messi utöver liksom det vanliga Messi gör. Mm. Och det blev ju då mycket lättare, för det öppnas så pass mycket ytor i och med att det ställer frågor till försvaret. Okej, okay? Om inte jag pressar Pudge nu, då kommer han lägga en boll bakom backlinjen. Han kommer åtminstone försöka. Pudge har ju inte hittat den där känslan ännu, men han försöker konstant, och vilket är extremt kul att se. Men nu måste det vara, när det blir mer kontinuerligt spel, så kommer han ju liksom hitta den där millimeterpassningen, och för han ser det redan, och det är extremt positivt. Pedri slår två fantastiska passningar, öppnande passningar. Den ena till Firpo som nästan leder till 3-1-målet när Griezmann skjuter utanför, som du nämnde. Och sen till Messi, Trincaos andra mål. Den passningen till Messi, det är ju helt fantastisk.
Ja.
Och det är lite sådana. Vi kommer gå igenom, jag tänker att vi tar första situationen som jag tänkte, någonting du var inne och touchade på. Moribas passning till Trincao och 1-0-målet. Där ser vi väldigt många personer i boxen, som du nämnde. Ta oss igenom bilden. Vad går i Moribas tankar här? Som 18-åring, du debuterar på någon kamp.
Det som är sätter upp hela det här läget någonstans. Dels om vi hade backat ännu längre, så är det ju dels att vi får ett fint inlägg av Mingesa i första situationen, som märkligt nog, i min värld är han ju mer mittback än ytterback, även fast han kanske har varit ytterback rätt mycket i sin karriär, men man ser, han är ju alltså offensivt imponerande bra och har en inläggsfot som jag tycker slår både Roberto och Dest, för att han slår ju hårda inlägg med liksom rätt skruv. Så där vi får ett fint läge där Moriba sätter första touchen egentligen, och det är någonstans, det är ju liksom förutsättningen för att allt ska bli mål. Sen tror jag ju egentligen att han ser säkert Messi och tänker att jag slår bollen till Messi, men Trincao är lite för snabb. Och så länge det blir mål så gör ju det ingen någonting. Så att,
absolut. Men kollar man här, det är 5 spelare inne i boxen
ja.
Efter ett inlägg som Mingueza har slagit. Och då är det ju Griezmann, du har Moriba och sen har du Firpo inne i boxen. Tillsammans med Pujo och Trincao. Mm. Och Messi som fyller på utanför och är helt ren egentligen. Får Messi bollen här, mål 9 av 10 gånger skulle jag vilja påstå.
Ja.
Men Trincao, han slår ju den mot straffpunkten. Trincao kommer in och dunkar in den mellan benen på försvaren vid stolpen. Och här är ju någonstans som man tänker efter. Om man själv skulle vara där som 18-åring. Debutant på Nou Camp. Första starten för Barcelona på Nou Camp. Jag skulle nästan våga påstå att 8 av 10 kanske hade skjutit där.
Ja, det beror väl på lite vilken mentalitet man har.
Ja.
Tror man på sig själv så tror jag ofta många skjuter nog. Men,
för det är ändå rätt öppet. Målvakten är borta. Men han väljer att passa.
Men nu, det här kanske är att dra alldeles för stora växlar av det, men någonstans, de här La Masia-ungdomarna, jag vet att man jobbar väldigt mycket med att det, alltså, varje gång som en spelare gör mål springer de ju alltid och tackar den som slog passningen. Så att någonstans har man ju, från att de här killarna är superunga, jobbat in den här känslan av att det är lika viktigt att slå avgörande passningen som det gör mål.
Exakt.
Så att i hans fall så har väl han spelat i Barca i rätt många år nu och lärt sig att ja, man kommer aldrig göra mål om man inte får passningen. Så att den är ju lika viktig i hans huvud.
Mm.
Så att det är klart, det hade synts tydligare i matchrapporten om han hade gjort mål, men jag tror inte han är så ledsen över att han gjorde en assist i sin debut heller. Så
exakt. Exakt. Det var en liten grej, en parentes som jag gillade. Det var just att det var rätt ofta vi fyllde på med mycket folk.
Mm.
Framförallt Moriba var ju den som klev upp och tog. Det blev ju nästan som att Pudge och Messi var de offensiva mittfältarna. Och Moriba klev upp som en extra striker.
Mm.
Sen var det ju liksom kul att se Mokoma testa lite nytt med Mingueza, De Jong och Lenglet som trebackslinje och liksom Trincao och Firpo. När det inte funkade, då ändrade han på det. Det måste jag ge komma.
Mm. Och här, bara det här målet är ju, det blir ju bara till på grund av att vi fyller på med folk, ja, i straffområdet. För ganska ofta när vi har haft så här, vi har en, två i straffområdet. Det hade i det här fallet då varit Griezmann och Firpo. Inlägget går, ingen av dem kommer på bollen. Det är kört.
Det är
vi gör ju mål för att det blir en andra situation där vi har fyllt på med så mycket folk så att vi kan vinna bollen igen.
Mm.
Och det är liksom så enkelt fotboll kan vara. Få in fler folk i straffområdet så kan det här blir liksom en snedstuts på målvakten som går ut. Och vi får ett till läge och gör mål.
För målvakten kan inte gå ut och klistra den här.
Nej, exakt.
Att få framrusande Barca-spelare.
Det är liksom så grundläggande i fotboll att ju fler personer du har i straffområdet desto mer troligt är det att någon av dem får bollen i ett läge där han kan göra mål.
Exakt.
Och det här var ju en supertydlig sån situation.
Fantastiskt. Och den här andra bilden, då är det lite det jag pratade om, att det var flera Messi som slår avgörande passningar. Här har vi ju den här Griezmann offsiden, den lilla millimeter offsiden.
Mm.
Och det är ju, om vi kollar de här två ringarna, Busquets med bollen, Griezmann med löpningen i djupled. Och det är ju också för min del helt fantastiskt att se liksom att Busquets slår den direkt. Istället för att någonstans leta efter Messi. För att det här kommer, när vi går in på andra bilden sen, det kommer öppna en helt annan yta för Messi vid första målet.
Mm.
Som vi kommer, men det här, det är ju sällan vi har fått se det under senare perioder, om man säger så. Och det är allt för sällan vi får se det, för att Busquets är den som blir nästan pressad minst numera.
Ja.
För att de vet att de inte slår det.
Och det är också alltid att, eller det borde vara ett alternativ oftare än vad vi gör åtminstone. Att,
ja.
För Messi kommer ju alltid droppa ner.
Ja.
Vilket ju per automatik gör att minst en spelare ur deras backlinje kommer ju flytta upp lite grann.
Mm.
Så att det kommer finnas en yta. Nu slår vi inte ens bollen just i den ytan bakom där Messi har stått. Utan den här är ju mer rakt ner i djupet. Men ändå, det funkar ju liksom. För att de har flyttat upp. Sen är det ju både den här situationen och Messis friläge senare är ju den mest klassiska av jättelätta anfallslöpningar. Man tar två steg ner och möter bollen och sen istället sticker man i djupet när man har lockat upp sin spelare.
Exakt.
Och det är som vanligt, alltså ibland behöver fotboll inte vara så mycket svårare än så. Det är klart, hade vi släppt in det här målet så hade vi nog klagat på att det var ett uselt försvarsspel. Men
det är ju en
det är en perfekt passning och exakt. En bra löpning och ett uselt avslut är det väl, ja, i det här läget, men
Messi fyllde ju på, men som sagt, det hade blivit borttömt oavsett.
Ja, men ändå. Ibland så, när de inte sätter någon press på Busquets, ja, som de inte gör i det här läget, så då ska ju någon gå i djupled så här, tycker jag. För att,
och Busquets ska ju slå den passningen också.
Exakt, men det kan man nästan räkna med, att ha Busquets ett så pass bra läge att slå den på, så han är ju inte känd för att han är dum i huvudet direkt.
Nej, men det är, mitt problem med Busquets har ju varit att han slår inte den tillräckligt ofta. Han har möjligheten och slår den och han ser passningen, men han väljer att inte slå den för att han vill ge den till Messi istället. Mm. Det är lite det som...
Ja, det är också ganska ofta idag, eller i den här matchen då, tycker jag att vi för ovanlighetens skull var ganska tajmade i våra löpningar. Ja. Det var ju flera gånger som vi har liksom jättefina samspel där bollen till slut kommer i djupet i rätt läge på rätt löpning. Annars har det varit väldigt ofta som man ser våra liksom matcher där man ser att nu kommer en löpning, där skulle han ha slagit bollen, men det tar en sekund för lång tid och så blir det offside. Eller så blir det bara liksom fel. Eller så blir det precis som du säger, att nej, han håller inne bollen istället för att tajmingen är lite fel. Här började vi ändå hitta någonting igen som underlättar anfallsspelet enormt. Mm. Och som jag tycker är ett tydligt tecken på ett lag som börjar sätta spelet lite grann i alla fall. Att liksom, de här grundläggande grejerna för att få ett anfallsspel att flöda på bra fungerar.
Exakt. Och tar vi den sista bilden här så kommer vi se lite ungefär samma situation där Messi har droppat lite mer till höger här, vänster i bild. Och ingen som löper djupled. Men det är ju fortfarande att man ställer frågor till motståndarna att de, okej, det kan komma löpning, det kan hända någonting annat. Men det öppnar ju även en yta mellan mittfält och försvarare för just Messi, och det är den ytan han vill ha. Allt för ofta så måste ju Messi komma ner nedanför mittfältarna, till och med anfallarna. Då, då går det ju inte för Messi att utmana. För att då ska du ta dig igenom tre försvarslinjer plus målvakt. I det här läget så kommer han en mot en med en snubbe som kommer understöd. Han gör honom och skjuter ett perfekt avslut nära stolpen. Otagbart för målvakten, och det är det han är expert på. Mm. Och det är lite det här jag tycker att Koeman ska lägga fokus på, för att det öppnar ju ytor på ett helt annat sätt. Varje gång vi har spelat en fotboll där vi är dependent av Messi, liksom, att passa Messi bollen, så då är det som vi har varit inne på. Alla börjar försvara när Messi har bollen. Mm. Nu var de ju tvungna att försvara konstant. Inte bara när Messi har bollen.
Mm.
Så för min del är det så här, det här är liksom AO i fotboll någonstans.
Mm. Och det är väldigt ofta som vi ser också att Messi, när vi är dåliga framförallt, så kommer ju Messi ner väldigt djupt och tar bollen.
Ja.
Oftast nedanför till och med deras mittfält.
Exakt.
Här, hela den här situationen bygger på att Busquets slår en passning som slår ut deras mittfält. Och sen, jag tror att det är Moriba som är uppe till vänster, precis ovanför Messi där, som bara genom att han står där egentligen, så den här mittfältare som är på väg upp i press, han går ju bort sig för att han tror att passningen ska gå till Moriba.
Exakt.
Istället slår vi ut en lagdel, och då slipper Messi få den här hemåtjagande personen som, för ganska ofta nu när vi ser en lite äldre Messi som inte är lika snabb, när han driver bollen så det är sällan som han driver in, alltså den som tar bollen av honom är sällan den som står i backlinjen, utan det är någon som jagar i kapp honom för att backlinjen hinner sakta ner honom lite grann.
Mm.
I det här läget så har han då fått några meter extra yta, och då hinner ingen i kapp honom bakifrån. Och så länge han får utmana liksom de som bara är framför honom, så då kan de ju göra vad de vill, för de kommer inte ta bollen av honom.
Exakt, exakt. Det här var de situationerna. Jag kände inte riktigt att vi hade någon situation från Sevilla-matchen. Men det här var ju lite sånt jag fastnade för när jag tittade på matchen. Det var just att det var andra. Vi hade ju Pudge i några lägen där han kunde ha slagit bollen till Trincao. Han försökte hitta Messi i djupet, han försökte hitta Griezmann. Men bollen var lite för kort eller för lång. Men det var ofta han drev in från vänsterkanten och hittade den ut i Mingueza. Öppnade hela ytan för Trincao och tog en löpning rakt igenom. Sånt var ju väldigt kul att se. För det är inte ofta man får se Barca på det sättet numera.
Nej.
Innan vi går in på den superviktiga matchen så tycker jag vi går in och tar några kommentarer. Jag kan tänka mig att folk har varit lite aktiva ändå.
Ja, det är såklart väldigt mycket som handlar om
just supermatchen.
PSG-matchen, ja. Men vi ska se vad vi kan hitta. Vi har bland annat en kommentar här som tycker att Alba-situationen aldrig ska vara straff. För att han slänger sig på Sevilla-backen och söker den så hårt. Och det var vi lite inne på också. Att, om det inte är straff, då är det ju en frispark för Sevilla.
För han tar bollen med handen när han ramlar.
Ja, och han ramlar ju in i Sevilla-spelaren. Så att om domaren tolkar det så, då är det ju Alba som brottar ner sin motståndare.
Exakt.
Och då ska det vara frispark. Men,
absolut att Alba söker den, för att han gör ju sådär. Men man kan ju se armen på vänster axel Vi har ju sett billigare straffar än så. Men Alba söker den definitivt. Men är det en förseelse som är Barsas väg, precis som du säger, då är det straff. Mm.
Men ja, det domslutet som blir i alla fall, det är ju, det känns som att det egentligen inte ens är ett alternativ.
Nej.
Så att den vet jag inte riktigt var han hittade. Det är klart att jag hellre tar en frispark utanför straffområdet än en frispark mot mig, men jag tar hellre en domare som kan reglerna.
Men det är det. Det, alltså, personligen så såg jag inte ens att, alltså, jag tyckte inte det var en frispark utanför. Det var en liten dragning, Alba känner av där han börjar backa in och då får han en till liksom arm på axeln. Mm. Inte tillräckligt grovt, absolut inte, men det kan inte bli frispark, för blir det frispark då ska det vara straff, för att den förseelsen som påbörjades där utanför skedde, avslutades innanför.
Mm.
Så är det en förseelse då är det straff. Det är reglerna. Men är det ingen förseelse då ska det vara frispark, precis som du säger, för att det är Alba som gör en förseelse genom att slänga sig bakåt.
Mm. Vi har här en kommentar som jag håller med om att vi inte spelade så dåligt mot Sevilla som många har gett uttryck för. Det var en ganska jämn match och att det var våra försvarstabbar som avgjorde en match som rent logiskt sett borde sluta 1-1 eller något liknande.
Mm.
Och ja, vi har väl redan varit inne på det. Vi tycker inte spelet var så himla uselt. Framförallt i andra halvlek. Sen har jag ju i matchtråden kommenterat att jag tycker att Sevilla, både på pappret och i praktiken, var lite bättre än vad vi var. Och
med sammansvetsat.
Ja, exakt. Alltså, de känns som ett mer färdigt lag. Ja. Det är väl det som är skillnaden. Sen framförallt på pappret så känns de också som ett lag med spelare som alltså färdiga fotbollsspelare. Vi har ganska mycket spelare som har en bit, alltså otroliga talanger i många fall och vissa liksom färdiga fotbollsspelare. Men vi har ju också några, en Umtiti som är en halv fotbollsspelare nu för tiden, och sen har vi några ungdomar som är på väg upp, men är ju inte liksom vana att spela matcher på den här nivån och liksom, ja, men cupsemifinal överhuvudtaget.
Mm.
Så att Sevilla känns ju som en välmående klubb som är där de ska vara, men att vi känns ju som det vi är, en klubb som håller på att bygga om och som är i liksom mycket turbulens och alla bitar är helt enkelt inte på plats.
Okay.
Och det känns ju som att det återspeglades verkligen i matchen.
Mm.
Och en till här, Edvin Karlsson, som var i den kommentaren jag var inne på nyss, han tycker också att det egentligen inte är straff heller för Alba, utan det är snarare gult kort åt Alba och indirekt frispark för Sevilla.
Jo,
men det är också accepterar det domslutet mer än det som blir.
Exakt, för att som sagt, men han dömer en förseelse på Sevilla backen.
Ja.
Då ska det vara straff för att situationen avslutas innanför. Det är det som vi utgår ifrån, att okej, okay, ska det vara någonting, då ska det vara straff.
Mm. Sen istället så är ju De Jong-situationen är ju,
den är ju
solklarare. Och det som är, alltså, som stör mig mest någonstans, det är ju otydligheten i VAR. Varför man inte, ibland så kommer det upp så här checking possible penalty och sådär, varför gör de inte det jämnt till exempel?
Det gör de gör det jämnt, det är bara att ibland,
ja, men de kollar, ibland, ja, men det står ju inte för oss.
Nej, men det, ibland kan huvuddomaren välja att vifta bort det.
Mm, det är, men i sändningen borde den ju alltid stå att VAR åtminstone har tittat på det, för att nu vet man ju inte som tittare om VAR överhuvudtaget har tittat på situationen. Och man skulle vilja veta vad det är de tittar på. Alltså så att det är tydligt. Ja, nu letar de efter en straff. Eller om de säger, ja men nu har vi, det varit mål. Vi kollar om det är frispark 25 sekunder tidigare. Eller vad det är de håller på att titta på. För att nu fattar man ingenting. Och det måste vara ännu konstigare som spelare som inte fattar. De kan ju visserligen kommunicera med domaren. Men han står ju mest och viftar bort dem och tycker att de ska därifrån. Så att
men det är rätt vanligt. Alltså det har ju hänt. Och framförallt i Spanien så är det rätt vanligt att domarna viftar bort domsluten eller att VAR kliver in för att man känner sig helt säker på det som är. Men så här, för min del, om du har ett hjälpmedel som liksom säger åt dig att du gör fel, varför ska du inte ta hjälp av det? Lite det jag tänker, men det är så här, ja. Det är var och en. Vissa domare som sagt, jag vet inte, vad hette, det var ju någon domare som gick ut och sa efter Piqués kommentarer att de blev tillsagda ju att döma åt vissa lags fördel.
Mm.
Tyvärr så är det nog så fortfarande.
Ja, men det tror jag säkert.
I det här läget så var det att de kanske valde att döma till Sevillas fördel. Tyvärr, Det vet vi inte, men konspirationsteorier finns utav den anledningen att vi får prata om dem helt enkelt. Mm. Men, så här.
Och de har ju inte försvunnit med VAR heller. Det är Nej. Det som är det tråkiga någonstans. För att,
det har ju blivit supertydligt.
Ja, och det har ju blivit också nästan värre för att alla förväntade sig att det skulle bli bättre med VAR. Och sen blir det nästan så att ännu fler frågor. För att man kan, det är lättare att acceptera att en domare som ser saker i realtid gör fel.
Exakt.
Än att det ska kännas som att nu blev det fel ändå. Trots att de har suttit och tittat på det i 300 olika vinklar. Liksom. Så att, det kanske underlättar lite för domarna. Det vet jag inte om de upplever att det gör. Men för oss som tittar på matchen och för spelarna tror jag att det nästan blir ännu mer förvirrat.
Faktiskt.
Jag vet inte om vi ska gå vidare till...
Vi kan ta några kommentarer om PSG-matchen då.
Exakt. Först och främst, den uppenbara frågan är ju vilka mittbackar som ska starta den här matchen.
Vilka mittbackar? Ja.
Vi har ju inte så många att tillgå. Och de vi har vill man inte tillgå.
Känns Nej, som. Men jag tänker så här. Jag läste ju att Piqué har ju tränat i 4-5 dagar med hela gruppen.
Mm.
Så imorgon kommer de bestämma om han är fit for fight. Sedan har vi Araujo borta. Han är helt utesluten. Han blev inte klar. Sen finns ju Lenglet om till 10. Och Mingueza. Men Mingueza kommer med största sannolikhet spela högerback. Även fast jag personligen har Dest där. Med tanke på att Mbappé kommer spela där. Det är bättre att ha någon med fart. Som kanske är lite sämre i liksom spelets aspekt. Men kommer vara mycket bättre mot Mbappé än vad Mingueza kommer vara, vad jag tror. I omställningsfas framförallt. Så det tror jag någonting man borde ha i åtanke som tränare. Sen blir det väl Alba på vänsterkanten. Men jag skulle nog hålla... Alltså personligen så håller jag Umtiti ändå högre än Lenglet. Även fast hans prestationer kanske inte har varit alldeles superba nu på sistone. De har inte varit i närheten av den kvalitet han består. Plus så hade han väldigt otur när han halkade där mot Sevilla, tyvärr. Men det är någonting som liksom man får ta det ibland. Ibland sker det. Han har precis kommit från 2 års skada liksom. Som han inte kommer bort. Och någonstans så känns det som att han är där nu liksom.
Mm.
Ska vi ha ett bra spel mot ett så pass bra lag som PSG är och kan vara framförallt, så tror jag att det bästa för vårt spel hade varit att få in Umtiti. Han kommer få med största sannolikhet möta Icardi och Moise Kean. Det är ofta, alltså jag har ju sett att de kör lite 4-3-3 med Mbappé som vänster och de två som anfaller. Så någonstans så känner jag att jag tror att de kommer köra en liknande imorgon mot just Barcelona.
Mm. Nej, men jag är också inne på, alltså det är klart Umtiti var inte bra mot Sevilla, det kan ju ingen påstå. Men jag väljer också honom hellre än Lenglet av anledning att han gör 2 liksom misstag på grund av att han inte känns riktigt, alltså matchtränad på rätt sätt. Utan det här är ju misstag som, framförallt andra målet är ju ett felbeslut att han ställer offside liksom för sent. Och det är en sån grej som, när man är lite fel i tajmingen så gör man sånt där. Men med Lenglet snarare så känns det som att i hans fall är det sällan som det känns som att det liksom är enstaka misstag, utan det känns som att han är inte bättre helt enkelt.
Än vad han är.
Nej, men alltså det känns som att hans läge är ofta inte att det känns som att han gör misstag, utan att det känns som att han är för dålig. Medan Umtiti känns som att han är tillräckligt bra, men det här gjorde han dåligt i den här situationen. Så att han har ju en högre nivå i sig. Och därför så, framförallt i en match där jag tycker att vi är ganska tydliga underdogs, så ska vi ha en chans så måste vi kanske gambla lite grann. Och då spelar jag hellre med en spelare som i 7 av 10 matcher är bättre än Lenglet. Men i de här 3 matcherna så kan det gå rätt kast. Men vad ska vi göra? Det är inte som att andra alternativet är bra heller.
Det är
så att det är liksom... Ja, men det är som att välja mellan en liten, liten strimma av hopp eller hopplöshet oavsett.
Så att, positiva vikten.
Ja, exakt. Men så att då väljer jag ju hellre den här lilla strimman av hopp som finns. Så att, därför får det bli Umtiti. Men jag tror ju inte att Piqué... Alltså, jag är osäker på om man ska spela Piqué ändå. Det är där som är mitt problem. Jag skulle gissa också att han kommer kräva att spela i stort sett. Och jag tror att Koeman inte tänker att ja, men vi har ju så bra mittbackar i övrigt. Så exakt. Det är bäst om du börjar på bänken.
Man behöver den ledaren. Vi har märkt att han har saknat.
Ja, men jag känner mig ju inte helt superbekväm med det heller på grund av att han har inte spelat en match på flera månader.
Det är PK vi pratar om.
Ja, alltså det är ju ändå...
Shakira har hållit en bit liksom.
ja, men vi hoppas det. Men jag, alltså, är Piqué någorlunda i bra form och skulle kunna gå in och spela 90 minuter, så ja, men spelar han upp till 10 då. De är ändå de som jag gissar har spelat mest ihop. Mm. Även fast Lenglet väl har fått svin mycket matcher nu i och för sig. Mm. Men skitsamma. Men upp till 10 Piqué. Om nu Piqué faktiskt är tillräckligt hel för att kunna spela och har sett hyggligt bra på träning då.
Nästa.
Vilket otroligt långt svar det blev på en...
på två backar.
Exakt. När vi har typ tre alternativ också.
Exakt.
Men här är en bra kommentar från Edvin Karlsson som är: det här är den första Champions League-matchen som han till 100% känner att vi går in som riktiga underdogs. Samma känsla som PSG och City brukade ha mot oss för några år sedan har vi nu. Vi skulle haft svårt mot vilken grupp detta som helst, så PSG var egentligen ingen mardrömslottning sett till förutsättningarna vi fick i och med andra placeringen. Däremot var vi nog en rejäl mardrömslottning för PSG. Tror ni denna underdog-roll kan axlas bra av Barca och faktiskt hjälpa snarare än skälpa? Viktors svar kan jag redan förutspå. Men om vi bara till rollerna ser till hur rollerna har växlat mellan PSG och Barca och i hur det kan påverka utgångsläget i matchen.
Alltså någonstans så kan det väl ge en lite alldeles för stor självsäkerhet till PSG. Vilket på så sätt kan göra att man underskattar vilken kvalitet Messi besitter bara. Mm. Bara där. Så är man inte tillräckligt påkopplad och är man inte tillräckligt fokuserad och tillräckligt förberedd, så kommer Messi straffa dig. Och det är någonting vi har sett så många gånger tidigare. Så liksom bara där är det någonstans att jag personligen, visst som lag är vi underdogs, men vi har en spelare som kan göra någonting ur ingenting. Det har inte PSG. Visst, de har Mbappé som är en otrolig fotbollsspelare. Men han är ju mer den här som kan avsluta anfallen. Det är inte någon som skapar. Det är ingen Neymar. Och nu när de saknar Neymar för skada.
Mm. Exakt. Alltså, skada kanske. Ja, eller skada.
Men man vet inte. Det, men helt plötsligt så är han skadad exakt det tillfället han alltid har varit skadad i. Tyvärr.
Jobbigt till bordet för honom.
Exakt. Och så missar han ju liksom kanske sitt livs roligaste match. För att någonstans, det är ju hans gamla klubb, vann trippen med dem. Så liksom, nu kom vi bort från temat helt hållet. Men Barca har spelare som kan straffa lag som blir lite för högmodiga. Så därför känner jag inte riktigt att det finns någon underdog riktigt. Utan det finns kvaliteter i båda lagen. Men samtidigt så finns det extrema svagheter i båda lagen. Vi ska inte glömma, de har precis bytt tränare. Det ska komma in en tränare i form av Pochettino som ska sätta sitt spel, sin prägel. Han har inte fått sina spelare ännu som han kanske vill ha. Han har Verratti, Di Maria, Neymar borta som vi vet just nu missar första mötet. Och det kommer ju påverka hans taktik också. Hur ska han ställa? Vilka ska han ha? Backlinjen, det har inte varit den säkraste. Vi har ju sett hur franska ligan har gått för dem. Vi såg ju liksom Tuchel, vilka problem han hade med PSG. Liksom, i allt som var. Och varför han fick kicken. Mm. Så här, jag tror inte... Alltså visst, PSG kan kännas som en mer liksom kompakt och mer sammansvetsad grupp, men jag tror att de besitter lika stora problem som Barcelona gör lagmässigt och med att man bjuder motståndarna på mål. Så där tror jag att vi har lika stor chans till vinst faktiskt.
Ja, alltså jag ser oss som underdog på grund av att ett PSG i slag ska vinna mot oss när vi är som bäst, så som våra trupper ser ut. Men vi har ju,
om vi jämför trupperna position för position, så har vi ju bättre målvakt.
Ja, det har vi ju.
Högerbacken, de har Florenzi, vi har Mingueza eller Dest. Vi kan ge den till PSG. Mittbackarna kan de få också. Mm. Vänsterbacken har vi. Alba. Mm. Skulle säga mittfältet så är vi kanske bättre på alla positioner nu när Verratti inte är med.
Mm.
Vilka mittfältare har de? Paredes?
Jag vet inte fan vad de har. Ja. Men de har ju otroligt mycket unga fransmän också som de kan slänga in överallt. Känns
det
som.
Ja, men det är så här, fortfarande unga. Hur mycket kommer de leverera? Kollar vi anfallet så har vi ett bättre anfall än vad PSG har.
Mm.
Det är Mbappé som är bättre och som hade gått in i våran start. Eller?
Ja, men hade de haft, det är klart att Neymar missade ju en oerhörd,
jättestort
fantastiskt avbräck. Skönt för oss. För att,
ja. Både han och Di Maria egentligen, för Di Maria har alltid varit bra.
Mot ja, det men och det som känns jobbigt som jag tycker ger PSG den stora fördelen, det är ju att våran lagdel som fungerar allra sämst, det är ju backlinjen.
Absolut.
Och vi möter det lag som kanske har mest fart, i normala fall i alla fall. Och vi är liksom, våran absolut största svaghet är ju lag som har fart, för att
absolut.
Vi har inga som kan försvara en mot en när Araujo inte spelar framförallt. Så det kommer bli...
Och Dest.
Ja, men så det kommer bli tufft av den laddningen. Sen det här med liksom känslan av att vi är underdogs, det är mera, tror jag, har kommit genom år av dåliga resultat som tidigare har ju liksom, även om man kollar mot Bayern München-matchen förra säsongen, så vi som hade kollat på Barca, jag tippade ju 6-0 till Bayern München, mm. om jag minns rätt. Medan liksom mediedebatten var ju snarare att det här är 50-50, det kan gå hur som helst. Så att det känns ju som att folk i allmänhet har ju haft en väldigt skev bild av hur bra vi är. Och nu borde det ha börjat landa lite grann i folk att det här Barca är ju fan mils långt sämre än det Barca man tänker på när man hör ordet Barcelona.
Absolut, men PSG är inte det laget man har byggt upp heller.
Nej,
framförallt inte det här året.
Nej.
Visst, liksom CL-finalister förra året, men de har inte alls lyckats i år.
Nej, men det som är grejen med PSG som jag går och liksom varje år egentligen går man bara och funderar på så här, när ska det till slut... alltså när ska Europaspelet fungera för dem? För att de är ju bättre, deras högsta nivå är alltid mycket högre än vad de får ut i de här matcherna, och en stor del av det tror jag är det här som Bayern München också har lidit av i många år, att de är så himla mycket bättre än sin liga, så att de har ju i vanliga fall har de avgjort ligan typ nu.
Exakt.
Så att de har ingenting att spela för i veckorna, och då kommer de liksom om en och en halv månad har de gått ner i form, för att de behöver inte spela. Alltså de behöver inte ta, liksom, gå för det 100%, varken på träning eller på matcherna i veckan. Så att jag tror att det är klart att de säkert hade ledit sin liga i vanliga fall. Men jag tror att det här nästan kan vara en fördel för dem, att de inte leder med 20 poäng. För att nu kommer de behöva nå sin fulla potential vid rätt tillfälle på säsongen.
Men det är det, och det har de inte riktigt uppnått.
Nej, men det vet vi inte, för att det är nu de liksom, det är först nu som de kommer behöva trampa lite på gasen. Så att det är ju den här matchen som, ja, men som egentligen för båda lagen kan liksom vara lite avgörande för hur säsongen kommer bli.
Jag tror det som kommer vara avgörande, det är tränarkampen. Det är där det kommer avgöras.
Mm.
Den som liksom sätter upp rätt matchplan och rätt taktik. För spelarmässigt så tror jag det absolut inte spelar någon roll om du har Barca eller PSG idag. Utan det är samma skit, om man säger så. Det är liksom samma grej. Det är dåligt försvarsspel, osynkat lag oftast. Där Barca har sett bra ut. Nu har jag inte tittat på PSGs matcher. Men jag vet att de har strugglat mycket. De har haft det kämpigt. Vilket någonstans är positivt för oss. Och det är därför jag inte kan lyfta upp PSG lika högt. För hade det varit samma som förra året, där de glider igenom ligan och har det utan problem, och sen kommer till Champions League med ett sånt förtroende, då hade det varit mycket, mycket tuffare, tror jag. Mm. Än ett sånt här PSG som någonstans målas upp som favoriter. Kan få lite högmod. Har spelare som Moise Kean, som inte har så jättemycket erfarenhet av liksom den här typen av fotboll. Icardi, samma sak där. Sen har du Paredes och de här som inte riktigt har nått den här fulla potentialen så som man hade hoppats på. Utan har blivit en någonstans medioker mittfältare och håller i franska ligan och håller hyfsat väl i Champions League-nivå. Men aldrig blivit den här topp-mittfältaren. utan varit mer den här bad boyen, busunge. Med den Florenzi som liksom i Roma, visst vi vet att han gjorde mål från halva plan, men så här, jag tror inte det som kommer vara avgörande också, det är målvaktskampen. Keylor Navas vet vi vad han kan liksom erbjuda för PSG. Vi vet vad Ter Stegen kan erbjuda för Barcelona. Och det är så här små saker som kommer att avgöra. Det kommer inte vara som Bayern München när du liksom kände att saken är klar. Utan för min del är det att jag har det. Det är en vidöppen match. Det kan inte bli mer vidöppen så här. För inget av de här lagen kan man påstå är bra i dagsläget. Utan de har spetskvaliteter som är väldigt bra. PSG har Mbappé. Barca har Messi. PSG har Icardi. En någorlunda hyfsad målfarlig anfallare just nu. Barca har Griezmann. Man har en Dembélé i Barcelona som kan göra det jobbigt för en vänsterback. En oprövad kanske Kurzawa eller vad, vem det nu än kan vara. Så jag tror att det är en vidöppen match faktiskt.
Mm. Det som du var inne på med tränarkampen kommer att bli intressant, för att jag tror att alltså min stora skräck generellt nu för tiden, tidigare så var det ju liksom alla lag backa hem mot Barcelona och det var ganska skönt, för att exakt. Då vet vi att har vi bollen 80% av tiden så vi gör ändå alltid mål. Ja. Nu är det ju känslan snarare, backar ett lag hem så gör vi inte mål. Och PSG just är ju ett väldigt kontringsstarkt lag, så att frågan är ju hur PSG kommer ta sig an den här matchen.
Exakt.
På ett sätt så känns det ju, alltså känslan i deras lag borde ju vara på någonstans att vi är för bra för att backa hem mot det här Barcelona. Men jag tror att vi skulle ha störst problem om de backar hem och låter oss föra matchen och sen går de på kontring, för då kommer vi få ett helvete.
Det tror jag också.
Så att jag tror att de,
om Mbappé får yta.
Exakt, de kan eventuellt göra bort sig på det sättet att de väljer fel matchplan. Men jag tror om de går liksom alltså vågar kliva på och försöka föra spelet, då tror jag det kan bli en ganska jämn tillställning. Men jag tror att om de backar hem och sätter defensiven bara så
men det är det
tror jag att vi kommer få ett helvete om de nu lyckas med det. Men överhuvudtaget, så länge som de, om de får anfalla i fart, så då tror jag att de har en högre växel än vad vi har, för att vi har inte den kapaciteten att få fart i anfallsspelet som de har. I alla fall inte när jag förmodar att Koeman kommer köra med sina säkra kort.
Kommer nog bli Pedri, De Jong, Busquets.
Exakt. Och då har vi väl sett ganska mycket tidigare att överhuvudtaget så liksom nyckeln till vår framgång, det ligger i att Ter Stegen spikar igen totalt och att De Jong och framförallt Messi måste vara
leverera
olidligt bra liksom, för att de ska vara omöjliga att stoppa, för att det är de två som är våra nyckel. Och är PSG lite smarta så tittar de på Bilbao-matchen och inser att drar man lite de här spelarna och lyckas av någon anledning inte få några gula kort. Så.
Fast domarna är mycket bättre i Champions League än vad de är i.
Det får man hoppas, för det var bedrövligt den gången.
Mot Bilbao, ja.
Ja.
Det var likadant mot Granada också. Det precis. Började bra med några gula, men det sen slutade det.
Men vi får hoppas att våra spelare som måste kliva fram gör det helt enkelt. Då har vi ändå chansen känns ju betydligt större nu än vad den bara gjorde för några veckor sedan, tycker jag. Sen var ju Sevilla-matchen en käftsmäll, men jag tror ju inte att PSG kommer ha samma matchplan som Sevilla.
Nej. Ta nästa, det blev en väldigt lång kommentar.
Ja, vi har en till, det är egentligen också en av få öppna platser. Det är ju om Dembélé eller Trincao ska spela. För Trincao har ju ändå någonstans
Dembélé
vaknat från de döda lite grann.
Dembélé.
Jag tror också att det kommer bli Dembélé, för att
jag skulle, alltså det som är grejen med just Dembélé, det är ju det här en mot en. Det är ju att någonstans har du Dembélé på vänsterkanten, då måste Mbappé fylla på och ge understöd till Kurzawa, annars så blir det tufft. Det blir tufft för den vänsterbacken att möta och stå liksom en mot en mot en Dembélé. Får han in rätt touch på bollen och rätt pet, ja, då är han förbi dig alla dagar i veckan. För man hinner inte. Men moskiton, som han kallas i Spanien, myggan. Det är lite det som är grejen med Dembélé. Med Trincao så känns det lite för förutsägbart. Det kan göra att Mbappé vågar ta några liksom extra meter upp i banan för att liksom fuska, om man säger så, och vara med på omställningar. Men med den där blé, om Pochettino fokuserar på defensiven, då måste han dra ner Mbappé om han spelar som vänsterytter. Så det är lite det som är grejen med Dembélé, det är att nu måste Dembélé någonstans få in det här löpschemat som Trincao hade många gånger när han löper in bakom backlinjen från ytterbacken och är liksom så fort bollen vänder upp, säger att Pedri spelar den vänsteroffensiva mittfältaren, kunna hitta den här liksom bredsidepassningen, chippassningen bakom backlinjen där Dembélé löper. Så mycket sånt som måste komma in i Dembélés spel någonstans, men just det mot en mot en spelet och att han kan göra någonting extra även fast 80% av det inte blir det bästa, men så det ställer frågor hela tiden.
Det kommer också bli en rolig match i matchen då om Dembélé och Mbappé är på samma kant. Ja. För de är ju dessutom typ bästa vänner. Så att bara av den landningen så blir det kul att se. Och det är också två spelare som det är trampa på gasen som gäller. Det är liksom det som de gör. Och jag tror att Dembélé borde vara extra taggad av den anledningen. Att han får spela på samma kant som sin polare.
Exakt.
Vem är verkligen snabbast? Vi kanske får se det nu.
Och vem är bäst?
Ja, det är ju Mbappé.
Det vet man aldrig.
Ja, spelar ingen roll. Jag skiter i om Mbappé är bättre, om Dembélé är bättre i den här matchen.
Exakt.
Så kan vi säga.
Så det spelar ingen roll.
Nej, men så jag är också övertygad om att Dembélé är väl den som kommer starta. Men det känns ju väldigt skönt att Trincao kan sitta på bänken nu och inte vara totalt urusel som han var i början av säsongen. Exakt. Nu har vi faktiskt, om Dembélé är skitdålig, så har vi åtminstone ett alternativ som
till att förbättra.
På en bra dag så kan även Trincao göra någon form av skillnad nu. Det var bara några veckor sedan också där det kändes som att man slänger in Trincao, ständigt kommer in med 20 minuter kvar och så händer ingenting. Nu har det ändå, även när han inte satte sina chanser, det var liksom man såg kontinuerligt att det blev några framsteg.
Sevilla-matchen, dunkarskottet i ribban. Mm. Så det fanns ju saker, positiva saker.
Ja, exakt. Så att han har liksom tagit kliv. Det är inte så att han helt plötsligt från en dag till en annan hittade så han gjorde en bra match. Utan att han har ju faktiskt, det känns som att han har en utvecklingskurva som går uppåt.
Exakt.
Och då finns det kanske ännu mer att hämta. Men det är ändå skönt att vi efter att det känns som att det sen Fati skadade så har det liksom varit långa, långa veckor där vi inte har några alternativ framåt alls om det skiter sig. Nu har vi åtminstone potentiellt ett alternativ till och det behövs i Champions League. Så att jag tror den blir startad, men vi har ju åtminstone då en vettig bänkspelare. Så det är skönt.
Yes, nästa kommentar.
Det är inte så jättemycket frågor faktiskt, utan det har blivit en bra diskussioner i kommentarsfältet. Ja. Men vi har ju en bra fråga som inte direkt rör PSG-matchen, men som ändå är väldigt aktuell just nu. Det är ju om vi tror att det är över för Font efter att Jordi Cruyff uttalade sig om vem hans pappa Johan Cruyff nog hade röstat på om det var val. Och det var ju rungande att han hade röstat på Laporta både liksom förr, nu och senare.
Och det är väldigt logiskt.
Ja, men tror vi att det är över för Font?
Ja.
Tror vi att det är över för alla utom
ja, Laporta kommer ta hem det om inte det är något fusk. Frejksa finns ingen chans att han vinner.
Det var ju spännande det där. Det fanns ju någon internetomröstning där Frejksa fick liksom tusentals röster på några minuter och plötsligt ledde typ omröstningen som en jordskredsseger. Mm. Vad fan är det?
Men det är, alltså jag vet inte, det var någon som skrev att det var ju Bartomeus, vad hette den här, VV-firma? Eller
ja, som de som han anlitade för att smutskasta sina egna spelare.
Exakt, och mycket sånt. Liksom. Alltså, det är väldigt ologiskt att folk helt plötsligt, vi har precis blivit av med Bartomeus, så ska vi ta hans knähund. Mm. Vi ska ta en person som kommer göra exakt det Bartomeu gör. Det första han sa, det är vi kommer värva Neymar. Hur ska du värva Neymar när du är skyldig? Ja. Liksom bankerna 180 miljoner euro
med egna pengar i sådana fall.
Ja, alltså
men
det är så här,
gåva.
Men det är liksom, du tar ett sms-lån deluxe och tar lite monopolpengar och slänger in det också. Det är så här, det går inte ihop. Men för min del, det är alltså, så fort Laporta någonstans la ut liksom hela sitt team vilka som kommer jobba vart, så tror jag han kammade hem det. Och det var lite därför både Freixa och Font röstade för att skjuta upp valet. Och det gjorde ju Font liksom ännu mindre önskvärd, för att det är ju inte för klubbens bästa, utan det där är för ditt bästa. Jag förstår att du har jobbat med det i 7-8 år och att det är tufft att en person du har liksom sett upp till och gillat enligt det du har sagt har gått emot dig och konkurrerar mot dig och ser ut att vinna. Det är tufft, men om du brydde dig om klubben så hade du inte postponat valet, utan du hade tagit det, du hade förlorat och sen hade du ställt upp om 4 år igen och sett till att ha en ännu bättre plan och en ännu bättre framtid för klubben. Men det här gjorde nog att de tappade en hel del röster, och jag tror att valet är mer självklart än vad det har någonsin varit tidigare i dagsläget. Och det enda som kommer vara, det är ju att folk kommer få röster från familjemedlemmar i princip. Laporta kommer nog få större delen. Framförallt om Laporta lyckas med sin plan sen också.
Mm. Ja, men det märkliga med, jag hade ju Font som given favorit. Det var ju i och för sig innan Laporta hade gjort det officiellt. Men framför det som jag tycker har gjort att Font har tappat så mycket, det är ju hans egna konstiga... Alltså det känns som att han blev supernervös när Laporta klev in i leken och började... men han tappade ju fullständigt greppet om sin egen kampanj någonstans, känns det som. Att plötsligt så liksom... Ja, men det är också så här, Xavi var inte riktigt med på det från början heller. Nej. Det är som att han liksom har lovat saker som riktiga politikergrejer. Han lovar saker som är helt uppåt väggarna konstiga. Sen är det ingen som kollar om det stämmer eller inte. Och sen visade det sig helt plötsligt lite närmare valet att nej, men det här var inte riktigt sant. Det är klart att Xavi kommer säkert kunna komma bli tränare ändå, men det är inte så att det blir, ja, Font vinner valet, då är Xavi klar dagen efter. Så han har ju liksom lagt kroppen på sig själv främst. Medan Laporta på grund av det här, han har inte behövt göra speciellt mycket mer än att liksom sätta upp en stor skylt på dig själv bredvid Santiago Bernabeu.
Exakt.
Och se de andra kandidaterna börja svettas av den grejen. Liksom. Han spelar ju liksom ett skönt spel där han kan surfa på att folk vet redan vad han gör.
Men det är han
behöver inte hävda sig.
Någonstans på en helt annan nivå också. Det är typ som att han spelar i en annan liga. Det är ju så här, Font är någonstans i La Liga och Laporta är i Champions League.
Ja.
Och liksom, det är en nivå högre än de andra, för han vet någonstans vad som krävs. Och det största, eller det vi Barcelona-fans älskar mest, det är att trycka till Real. Och det var ju det han gjorde med den där affischen. Även fast det var en rolig grej som inte var direkt riktat åt Real negativt sett, så var det ju ändå en positiv grej att han någonstans lägger upp alltså en skyskrapa med affisch på sig själv och bara vi ses igen. Så här, för min del är det bara liksom det här spelet, det är någonstans extremt viktigt också, för att han kommer tillbaks med den här rivaliteten och att liksom man vill bara vinna över Real igen. Numera har det varit, nu vill vi överleva. Men vi vill bli den här klubben, liksom att vi vill vinna över de bästa igen. Och jag känner att Laporta kommer med den pondusen. Mm. Och med Laporta så kommer det komma tillbaks spelare. Det kommer komma tillbaks liksom en form av exklusivitet som vi hade under Cruyff till klubben. Mm. Att han kommer någonstans få oss till den nivån att vill du komma? Ja eller nej? Vi kommer inte fråga dig igen. Mm. Så som du var en gång i tiden.
Ja.
Inte att vi går tillbaka till en spelare och försöker värva han sen igen. Och ännu dyrare dessutom. Så jag tror på Laportas plan mycket mer nu än vad jag tror på deras andra.
Mm.
Och just det här med... Han vet ju att han inte kan kicka Coman. Det har ju Font sagt att han kommer göra. Men det är så här, då ska vi betala lön till Laporta. Vi har fortfarande inte betalat kickeset igen. Vi har inte betalat vissa saker. Så jag tror att Laportas idé med Xavi som general manager och Coman som första tränare är en väldigt bra idé. Det enda är att Coman nummer ett måste ju acceptera det. Vill han inte, då kommer de nog komma överens om en uppsägelse. Och då får Xavi den positionen helt plötsligt. Så den är väldigt intressant. Och då till en början så kan det bli att Xavi tar Cruyff-rollen och får bygga upp allting under ett år då Koeman är tränare. Och ge Koeman riktlinjer att så här ska du göra, det här ska du göra. Fokusera på den här biten någonstans. Och liksom det här är dina ramar du ska jobba efter. Och då blir det någonstans att vi går tillbaka till det vi hade. Mm. Det är det vi alla Barca-fans har velat ha. Gå tillbaka till våra rötter. Jag läste en intressant artikel med Guardiola nu när han berättade om sin winning streak, sina 15 raka segrar i Premier League, vilket är ett rekord. 16 blev det nu i helgen. Men då berättade han att när de märkte att det gick lite ut för så samlade han in Rijak, sportdirektören, han, andra tränaren, och liksom han samlade in sitt team och bara satte sig ner och sa, vad gör vi fel? Och det, då hade de en trög start och direkt så tog han tag i det. Och det är lite det vi behöver. Vi kan inte någonstans ha den här, vi vet att det är lite segt men vi kommer komma igång. Det ska inte finnas i ett lag som Barca. Den mentaliteten ska inte finnas. Det ska vara bra nu. Eller så är det någonting som är fel som vi måste rätta till. Vad är det? Och då satte de sig och ändrade det. Och sen helt plötsligt sa de 16 raka vinster. Mm. Det säger för min del sitt liksom i hur de löste situationen. Nu kommer de vinna Premier League. Ganska solklart. Och det blir tredje på 5 år för Guardiola. Det är den mentaliteten vi måste ha tillbaka. Så jag tror att Xavi kommer tillbringa det här faktiskt.
Ja, vi får hoppas det. Och om det då blir Laporta som vinner, väldigt mycket tyder på. Hade jag inte gillat Barcelona överhuvudtaget så hade det varit spännande att se vad som händer om Bartomeus lilla knähund vinner. För att det måste ju ändå vara...
Då är det konkurs direkt.
Ja, men det hade varit också det tydligaste exemplet på någon form av megakorruption i världshistorien, ja, tror jag. För att vi har liksom röstat bort det här... Folk gick liksom samman i en pandemi och röstade bort den här skiten.
Ja.
Och sen skulle det då vinna igen.
Det håller inte.
Det vore i en alternativ verklighet hade det varit intressant att uppleva den världen. Men jag hoppas ju samtidigt att vi aldrig får se den.
Nej, för då har vi ingen klubb längre.
Nej.
Inte i fotbollsvärlden i alla fall.
Nej, men precis. Men jag gillar ju verkligen den här Laporta-stilen. Att han är lite som, det finns något fint exempel på när Arnold Schwarzenegger tävlade i Mr. Universe. När han då... Precis när alla andra står liksom och pumpar upp sig och är liksom precis innan tävling så kommer han in och käkar en Big Mac. Och folk liksom får panik över att han är så säker på att han kommer vinna så att han skiter i allting. Han liksom börjar käka redan innan tävlingen.
Exakt.
Och då blev de så jävla nervösa så de typ sket ner sig och kunde inte stå och posera överhuvudtaget. Så
han vann på det.
Ja, men typ. Lite så känns Laporta. Han behöver bara liksom... skruva lite på små grejer så förgör de andra för sig själva.
Exakt.
Det är ändå en skön... han har liksom det självförtroendet som... jag tror att det verkligen behövs. Att bara få in en människa med den pondusen som han har. Det är verkligen någonting som en klubb där blåser mycket om behöver.
Faktiskt.
För att om han bara kan... Om han kan manipulera folk på det här sättet så då kan han manipulera den här klubben till att fungera bättre igen.
Ja, definitivt. Och det är lite det som är grejen med Laporta. Han har ju redan varit där också. Mm. Det är någonstans det. Ska vi ta någon oprövad eller ska vi ta någon som redan har varit där? Mm. Han lämnade klubben i bra skick. Visst var det inte en vinstdrivande klubb så, men... Det var inte lika mycket förlust heller. Utan marginalerna var betydligt mycket mindre. Och absolut att Sandro Rosell kom in och sa att det här var det sämsta vi någonsin har sett. Men vad gjorde din knähund då?
Då gör vi det sämre.
Ja, exakt. Hur kan vi göra det sämre? Jo, men det är bara att titta tillbaka några år. Men som sagt, jag tror att Laporta kan vara ämnen faktiskt.
Ja, vi får väl hoppas på det nu i alla fall.
Sidospår igen, men för att avsluta kapitlet om PSG, och sen tycker jag att vi avslutar sändningen där. Jag vet att vi har en match till helgen, men jag tycker att fokus borde ligga på just den här matchen. Det är en viktig match för Barca som sagt, precis som jag nämnde tidigare. alla vinstpengar är viktiga vinstpengar för ja, Barcelona.
Det är ändå sorgligt att det är där vi är nu. Ja. Det viktiga är liksom att vi får in lite pengar av ja, den här matchen. Inte att vi skiter om vi vinner egentligen. Hade vi fått lika mycket pengar för en förlust
ja,
så hade man tagit
det. Då hade man kunnat brösta det på ett sätt.
Hade vi fått mer pengar för en förlust, då hade man tagit det direkt.
Ja, alla dagar i veckan. Det är bara lägg huset mot Barca.
Ja, ja.
Nej, men som sagt, det är en viktig match ur ett ekonomiskt perspektiv, men samtidigt så är det någonstans ett litet hatmöte sen. Mm. Det som har hänt med Neymar och Verratti och historien och vad heter han? Nasser El Khelaifi och Bartomeu. Ja. Nu står vi utan president, men
det är ju ändå få som glömmer när Bartomeu skulle åka och hämta Verratti och blev av med Neymar och inte fick Verratti.
Exakt. Det måste ju vara liksom ja, historiskt största
fantastiskt
bedrift.
Helt otroligt bra gjort.
Så någonstans är det ju ett hatmöte. Men vad har du för förväntningar på den här matchen?
Nej, men jag ser oss som att vi har väldigt lite att förlora. För ovanlighetens skull. I vanliga fall så sitter man ju, eller alltså när Barcelona var som bäst, då hade vi bara alltså det fanns, vinner vi, då har vi gjort vad vi ska. Men förlorar vi så känns det som att det är katastrof, för att då har vi gjort en usel insats. Vi hade allt att förlora i varje match. För att man vet att är vi bra, då vinner vi med 5-0. Mm. Oavsett vilka vi möter. Nu känns det som att vi har absolut ingenting att förlora. Åker vi ut så, ja, jag hade inte förväntat mig någonting överhuvudtaget från den här matchen. Så att jag hoppas att vi bara kliver ut och gör våran match. Helst skulle jag ju vilja att vi liksom ställde upp med typ ja, men alltså, låt junisarna lira. Vi såg bara i helgen att det är inte så jävla dåligt. Nu kommer det säkert inte hända, men att om jag skulle få se liksom Pedri och Pudge och de här gå in och köra sin match, våga spela Mingesa även som mittback om det behövs. Liksom,
med att ge dem förtroende.
Ja, men åtminstone då förlorar vi ju på att vi, ja, men då, alltså, vi gör någonting för att vi i framtiden ska kunna bli bättre. Mm. Vi försöker liksom inte klamra oss fast vid att ja, vi ska vinna den här matchen till varje pris, även fast det är liksom vi kommer att åka ut så det sjunger om det nästa omgång. Mm. Då är vi, ja, men vi är Barcelona ändå. Det är liksom det som jag har saknat när vi har åkt ut de tidigare åren. Vi har ju inte ens, vi vinner varken matcherna eller förlorar matcherna som Barcelona. Nu har vi ändå, det får man ge Koeman lite cred för, att vi börjar kännas som Barcelona.
Exakt.
En dålig version av Barcelona, men åtminstone Barcelona.
Vi är på väg dit ja, vart vi var. Liksom.
Ja, men han har gjort förändringar åt rätt håll, och yes, det var länge sedan som det hände någonting som tog oss åt rätt håll. Så att vi bara får se glimtar av ett lag som inte skiter ner sig fullständigt och bara backar hem. Det hade räckt långt för mig.
Ja, det blir intressant att se framförallt hur Koeman tar sig an matchen och vad vi kan förvänta oss av Koeman. Det är någonstans att han kommer ha en matchplan redo och den kommer vara svår att bryta sig loss. Det som är, vi möter ju en Pochettino på andra sidan som vi vet är en bra matchcoach och är en bra tränare för att lyfta lite sämre spelare och få dem att nå högre nivåer än vad de haft tidigare. Mm. Men som sagt, han har inte direkt det största utbudet till spelare.
Nej.
I sin trupp.
Och senast vi mötte Pochettino så dels så hade vi ju den där fina matchen på Wembley.
Exakt.
När Messi var fantastisk bland annat och vi vann, och sen får vi inte glömma att även i returen så lyckades ju Tottenham inte vinna.
Ja.
Trots att vi ställde upp med ett B-betonat lag. Och där har ju dessutom Dembélé gjort ett fint solomål från halva plan, så att han borde ju ha fina minnen av att möta Pochettinos lag i alla fall. Även fast det nu inte finns några överhuvudtaget likheter mer än så. Men Pochettino har ju åtminstone inte ett jättebra facit mot oss. Och det får man ju, man kan hoppas att det är något positivt i alla fall.
Ja, men precis. Och Pochettino gillar att spela anfallsrikt. Så det kommer ju upp ytor. Jag tror inte han kommer fokusera jättemycket på defensiven. Mer än att han kommer försöka sätta press och trycka till oss direkt från start. Så liksom. Vi, självklart måste vi avsluta sen med det absolut roligaste.
Ja. Ja.
Slutresultat.
Jag var ändå inne när lotten kom, så tänkte jag att det är 5-0 PSG. Nu är jag nere någonstans på att kanske 3-0 PSG.
3-0 PSG.
Ja.
Jag säger 2-1 Barca.
Ja, jag tar det. på förhand om jag hade fått chansen.
Jag ser någonstans, för jag känner som sagt, det är öppen match, men jag tror att vi har lite högre kvalitet än vad PSG har för att avgöra slutändan. Mm. Så tror jag faktiskt. Har vi fått in någon mer kommentar innan?
Nej, men det är mycket kul att se att folk pratar med varandra lite grann. Ja. Det är inte bara med oss, utan nu är vi liksom en fin grupp här.
Härligt.
Vi kan åtminstone konstatera med glädje att Xavi Simons inte verkar vara uttagen i truppen.
Ja, du ser.
Annars hade det varit en given spelare att slänga in som ger mål.
Standard.
Vi har också ett resultattips här. Det är 5-0. 5-0 av Messi.
Oj.
Jag tycker att vi kan sluta med de hoppfulla orden.
Ja, det var optimistiskt.
Ja, jag tyckte dina 2-1 var way out there.
Exakt. Det var 5-0 och 5-mål av Messi.
Ja, det tar jag också på förhand.
Alla dagar i veckan.
Jajamän, jag har inget emot om det blir det. Men jag tror att mitt tips ligger närmare sanningen.
Ja, det var som med Bayern München. Nu får vi hoppas att du har fel den här gången.
Då,
i alla fall.
Då var jag ändå rätt på bollen, får jag säga.
Exakt. Fantastiskt. Kul att ha dig här, Viktor. Eller ska jag säga Olof?
Ja, eller
Belberg.
Ja, precis.
Eller Mingetta.
Ja, eller Alexander Skarsgård.
Fantastiskt att köra. Och tack till alla där hemma som var med och diskuterade och hade er egna diskussion i gruppen och samtidigt ställde kommentarer och frågor till oss. Extremt kul. Glöm inte nu att utnyttja det här erbjudandet från vår partner William Hill här uppe ovanför mig, så har ni länken. Klicka på den. Gör en insättning på 100 kronor. Förlorar ni oddset så får ni pengarna tillbaka på kontot. Och ni kan ta ut dem om ni vill. Som sagt, det är ett free bet på 100 kronor. Missa inte det. Och som sagt, följ oss nästa vecka. Vi kommer köra samma tid, samma lika. 18.00. Jag kommer försöka dra igång en livesändning. Eller nej, det kommer inte bli för jag har träning tyvärr. Så det blir ingen livesändning imorgon. Men förhoppningsvis till helgen så kör vi innan match. Och efter match självklart. Men tills dess så ses vi nästa vecka annars. Vi ska Barça. Ciao. Mm.